Famine is at Somalia's door. Nearly 8 million people are going hungry because of severe drought.
They're suffering the ravages of climate change. Not only is the region's drought the worst in decades,
where hundreds of thousands of people, many trapped by conflict, are facing extreme hunger and death after the worst drought in 40 years.
Svältkatastrofen i Somalia är ett faktum. 11 månader gamla Yusuf dör på en läkarbrits i staden Baidoa. Omringad av islamistmilisen Al-Shabaab kan förnödenheter bara nå staden med flyg. Varför är Somalia så drabbat av svälten och hur kan situationen bli bättre? Om det ska vi prata i dagens Studio DN. Jag heter Evelyn Jones och med mig har jag Erik Esbjörnsson. Hallå!
Hej, hej!
Du är DNs Afrika-korrespondent och du var nyligen på plats i Baidoa i Somalia och såg effekterna av den här svälten.
Det stämmer det, ja.
Kan du berätta om 11 månader gamla Yusuf?
Jag träffade honom några minuter i hans korta liv när jag var vid sjukhuset i Baidoa under min resa där häromveckan. Hans föräldrar hade precis anlänt till sjukhuset bara några minuter före mig och jag följde med familjen när de väntade på att han skulle få vård och sen så lades han in i salen där det låg en massa andra barn också som vårdades för undernäring. Men tyvärr var det för sent så att han avled där på plats och begravdes senare samma dag av föräldrarna.
Och på den här intensivvårdsavdelningen på sjukhuset i Baidoa kom det in ungefär 15-20 barn varje dag. Hur kan du ta med oss till det här rummet? Hur var situationen på sjukhuset där du träffade familjen?
Jag har ju sett flera sådana salar tidigare, både i kenyanska flyktingläger men även i huvudstaden Mogadishu. Det är inte särskilt en intensivvårdsavdelning. Vi tänker ju att det är liksom utrustat med avancerade apparater och en massa sköterskor. Utan det är ofta en kvinna som sitter med sitt barn eller som sover på samma säng som sitt barn under ett myggnät. Det krävs inte särskilt avancerad vård för att rädda småbarn utan det krävs framförallt näring intravenös eller genom så kallad plumpinat som är en sån här förstärkt jordnötskräm som de får i sig som är liksom laddad med näring. Om de bara får vård i tid så krävs det ganska enkla metoder för att rädda barnen och de tillfrisknar ofta häpnadsväckande fort. Men om de inte får vård i tid, då är det väldigt svårt att rädda dem. Och det var det som var fallet med just honom.
Det hade gått för
men
långt.
De får alltså, det hade gått för långt, ja. Mm. Men annars så har jag sett, även när jag har varit på sjukhus i Mogadishu, där jag har kommit en dag och träffat någon och sen så 4 dagar senare gör man ett återbesök. Och då ser man liksom ett helt annat barn som redan börjar bli stärkt och återhämta sig. Så att det kan vara ganska dramatiskt att se de positiva förbättringarna. Mm. Men tyvärr så når ju inte vården ut alltid.
Nej. Och Yusufs pappa, Nor, berättade för dig om familjens situation och bland annat om hur maten har blivit så dyr i området där de bor. Vad är det för situation familjen lever under?
Den här familjen kommer ju från Baidoa, eller har levt under en längre tid i Baidoa, till skillnad från de runt 200 000 människor som har sökt sig till staden under det senaste året och därmed fördubblat befolkningen. Alltså de kommer då från konfliktdrabbade områden för att söka säkerhet och skydd och näring åt sina familjemedlemmar. Men när det drivs på så otroligt stora flyktingströmmar av en svältsituation, då det driver ju även upp priserna för väldigt fattiga människor i städerna. Så att även för alla, det är inte bara liksom de som först hade brist på mat som drabbas av en svältsituation, utan det som kännetecknar svält är ofta att den totala bristen liksom spiller över på andra människor som också drabbas. Och att det blir liksom inte bara på individnivå eller i en familj, utan i en större del av samhället så påverkas väldigt många. Det var det jag tyckte var talande just i det här fallet.
Och vi ska prata mer sen om svältkatastrofen och vad den beror på. Men till att börja med, om vi pratar om Baidoa då. Yusufs familj är ju långt ifrån ensamma i sin situation. Som du sa, en stor del av Baidoas befolkning är flyktingar just nu. Och närmare 30% av alla barn i och kring Baidoa lider av undernäring. Vad är det här för område?
Baidoa ligger i södra delarna av Somalia, där i ett område som är hårt kontrollerat av Al-Shabaab, den här islamistmilisen som under 15 års tid har stridit mot centralregeringen i Mogadishu. Regeringen backas upp av det internationella samfundet men har ytterst liten makt ute på landsbygden, och Baidoa är helt omringat av Al-Shabaab. Och när du säger just det här liksom att 30% lider av undernäring, det är en häpnadsväckande hög siffra, och det är också ett mått man använder för att slå fast att svält råder. Det är just att 30% ska vara drabbade, plus att fler än 2 personer per 10 000 invånare dör varje dag av undernäring. Och nu ligger den senaste siffran jag såg var på 2,4 personer i snitt per dygn, vilket är liksom ganska kraftigt över gränsen för svält, som är då alltså den femte och absolut värsta, det värsta stadiet på en femgradig skala som man använder för att mäta situationen.
Och den läkaren som då behandlade den här lilla pojken Yusuf heter Said Yusuf Mohammed, och han resonerar så här om situationen i staden.
There is no head government which is able to make a primary health care for the people. I think there is no government which has ability to bring and progress the hospitals and these centers to the areas where the people come from, because I think due to the there's another group of people which are controlling these countries. So
Erik, vad säger Said Yusuf Mohammed om situationen där?
Jag träffade honom, det var han som försökte rädda livet på Yusuf, och jag frågade först honom hur det känns att när man liksom inte lyckas rädda ett barn. Och då pratar han ju om hur han och hans kollegor, de drabbas av posttraumatisk stress. Att de senare kommer ihåg fallen de inte har lyckats rädda. Liksom. Vad han pratar om just här, det är att det inte finns någon centralregering som kan nå ut med primärvård och stärka hälsan hos de berörda familjerna. Och han säger också att det finns en grupp i området, det är alltså Al-Shabaab han har hänvisat till, som kontrollerar allt territorium bara utanför en 5 kilometers radie från centrala Baidoa. Så att det är i princip bara orten i sig som är fredad. Så fort man rör sig ut på landsbygden så är det Al-Shabaab som har kontroll, och dit når inte regeringen, och det är det som skapar den här extrema situationen.
Mm. Och precis, det råder ju alltså då en svältkatastrof i Somalia. Men vad innebär egentligen att det är, du var inne på siffrorna, liksom vad som gör att det kan klassas som en svältkatastrof. Men vad innebär en svältkatastrof? Eller svält?
Alltså när man slår fast att svält råder, då liksom triggas en rad mekanismer. Då måste alla människor, vare sig det internationella samfundet eller regeringen, finns det en överenskommelse om att då måste vi förhindra detta. För att då är det så allvarligt så folk verkligen dör varje dag. Då måste man pausa alla långsiktiga utvecklingsprojekt och andra initiativ. Och jag tror det är därför man är lite rädda för att göra det. För att man liksom inte vill, man vill hålla fast kursen. Men sen så är det även att vi har en ny regering sedan bara sedan i maj. Och de har gått på offensiv mot Al-Shabaab. Och om man då säger att nu råder svältsituation, vi måste först prioritera detta före säkerheten. Ja, då kan man förstå att politikerna liksom, de vill inte ha distraktionsmoment som detta innebär. Men samtidigt så är det en så allvarlig situation så att många undrar varför släpar de fötterna efter sig.
Så regeringen i Mogadishu har alltså inte ännu velat slå fast att det rör sig just om svält?
Nej, men alla människor jag pratar om inom hjälporganisationer och lokala läkare, de konstaterar ju bara att så här ser det ut. Sen är det frågan, hur stort omfång handlar det om? Är det bara kring Baidoa eller är det större delar av Somalia?
I Somalia pågår ju just nu också den värsta torkan på 40 år. Och det är inte bara i Somalia som det råder hungersnöd då, utan på Afrikas horn är 17 miljoner människor hotade av akut matbrist. Och i somras besökte du ett läger i Dolov på gränsen mellan Somalia, Etiopien och Kenya. Vad såg du där?
Det var en bit västerut från Baidoa, ligger Dolov. Och där fanns det en helt annan kapacitet att ta hand om de människorna som har sökt sig dit. Just för att där har inte Al-Shabaab samma avtryck. På andra sidan gränsen finns ju Etiopien, så att man kan komma in med förnödenheter från den sidan också. Så att det var en markant bättre situation där, men det är fortfarande allvarligt för att det är så otroligt många människor det handlar om just nu.
Mm. Och hur omfattande är den här torkan som råder?
Torkan är alltså den värsta på 40 års tid i regionen, och vilket innebär att 4 regnsäsonger har redan uteblivit. Den 5:e som nu pågår har blivit svagare än vanligt. Och det finns även oro för att en 6:e regnsäsong kommer utebli. Alltså de har 2 per år då som är regn- och odlingssäsonger. Så att det är jätteallvarligt. Och det beror paradoxalt nog på att vattnet utanför Somalia är extremt mycket kallare än vanligt. Vilket i sin tur handlar om ett väldigt komplicerat vädersystem som heter El Niño. Men det förstärks också. Det finns tecken på att det här kommer att bli mer frekvent med den globala uppvärmningen.
Så den här torkan är ju då såklart en faktor till den här hungersnöden. Men det finns en sak som driver hungersnöden kanske ännu mer. Vad är det?
Det är ju som sagt konflikterna som jag varit inne på. Och jag återkommer ofta till det här. Om man skulle försöka se på en liknelse liksom, där man har ett vattenglas. Om man ska liksom ha olika förklaringar till vad är det som skapar den här krisen. Då ska man kunna ha liksom en vätska där det bara står konflikt på flaskan. Och då fyller man upp glaset till hälften. Sen så kan man lägga till ekonomisk och politisk marginalisering. Då fyller man upp ytterligare till 90%. Och sen så kommer torkan på slutet. Och det är den som får vattnet att svämma över. Så om man då tar bort konflikten från detta, då skulle liksom vattennivån sjunka i det här glaset till hälften omedelbart. Och även om det kommer väldigt extrema väderhändelser så skulle det inte leda till svält. Alla forskare är överens om att konflikt är den absolut största faktorn när det gäller att utlösa sådana här svältkatastrofer. Sedan på väldigt kort sikt så är det torkan som har liksom gjort att man har passerat den här tröskeln, men det är den underliggande konflikten som är den viktigaste faktorn.
Och den här konflikten som då råder i just Somalia, hur tar den sig i uttryck?
Somalia har ju alltså kollapsade som statsbildning redan 1991 för över 30 år sedan. Och sedan dess har olika väpnade grupper i olika omgångar stridit om kontrollen över antingen hela landet eller del av landet. Och vi har ju sett tidigare svältkatastrofer. Tidigt 90-tal, för 11 år sedan, 2011, så dog 250 000 människor. Lika många dog på 90-talet. Så att det är ju de här kroniska konflikterna som är anledningen till att Somalia är så utsatt just för svält.
Och att de här konflikterna då driver svälten, är en anledning till det då att man inte kan få in förnödenheter utifrån när konflikten pågår?
Precis. Man kan inte komma in med, man vill gärna inte skeppa in mat liksom från utlandet. Man vill försöka stimulera de lokala marknaderna. Men man kan inte ens nå ut med sjukvård eller någonting. Man kan inte nå de här människorna. Svaga människor måste istället bestämma sig när de är väldigt utsatta och redan illa däran, att nu är det dags att lämna det här området och sen vandra kanske 2 veckor till närmaste stad. Så att problemet är liksom när människor måste lämna en konfliktzon till säkert område. Det är extremt en väldigt farlig resa, och jag träffade ju många människor i Baidoa som hade förlorat barn under vägen från sin hemby till staden också. Så det är därför det finns i så många olika avseenden så är det konflikten som slår ut alla andra mekanismer.
Just det, så de måste alltså då välja att lämna när de liksom redan är i dåligt skick.
Ja, för det är såklart ett beslut man skjuter upp in i det sista.
Ja. Det är inte bara i Somalia där, som sagt då, där det är hungersnöd nu, utan det är i flera av grannländerna också som det har varit liknande situationer. Men i Etiopien till exempel är ett land ju som har drabbats av hungersnöd i vissa regioner under den senaste tiden. Men apropå det här med konflikter så har ju någonting hänt nu som kanske kan påverka den situationen.
Ja, Etiopien är ett land som en hel generation förknippade med just hungerkatastrofer sedan tidigt 80-tal. Här är det ett inbördeskrig i norra Etiopien, i Tigray, och vi fick ju Do They Know It's Christmas och We Are The World och alla de här kampanjerna för att samla in pengar till de svältdrabbade i Etiopien. Sedan fick de fred 1991 och deras resa har varit häpnadsväckande när det gäller matproduktion och allmänt välstånd under de senaste tre decennierna. Men vad var det som hände här om året i Etiopien? Jo, krig bröt ut igen och plötsligt så sköt risken för svält i höjden igen. Och det var liksom, vi trodde alla att Etiopien hade lämnat det bakom sig, men det har varit väldigt allvarligt. Tack och lov så har de nu bara för några veckor sedan undertecknat ett avtal om vapenvila i Etiopien. Och det innebär, som jag sa, liksom att då tar man bort den här konfliktkomponenten ur mixen och plötsligt så ser det mycket bättre ut i Etiopien. Redan nu får vi rapporter om att hjälpsändningar har nått fram från Addis Abeba hela vägen fram till Tigray. Man når ut med mat och förnödenheter till de nödställda.
Så det har ändå gått så snabbt.
Ja, det går väldigt snabbt och det är det som är att grannlandet Etiopien är ett väldigt utmärkt exempel på hur viktigt det är att liksom till varje pris försöka åstadkomma vapenvila. Sedan får man ta hand om politiken efteråt. Men när man har en sån akut kris, då är det det man måste fokusera på.
Nu pratar vi ju då om svält och hungersnöd på Afrikas horn. Och i Sverige är ju många vana vid att förknippa svält just med länder i Afrika. Men det ger inte hela bilden av hur svältsituationer ser ut. Men vad beror det på att vi förknippar det här just med Afrika?
Ja, nu har vi pratat om Somalia under det här samtalet och vi har nämnt Etiopien och även Etiopien på tidigt 80-tal. Spolar man tillbaka bandet ytterligare så hamnar vi i Biafra-krisen i Nigeria sent 60-tal. Det var också liksom Biafra-barnen blev ett begrepp. Men jag tycker det är felaktigt att, liksom, att man alltid associerar Afrika med svält. För om man ser på det senaste seklet, 100 år tillbaka, så har ju långt, långt fler människor dött i svält i Europa och i Asien. Bara på östfronten under andra världskriget så dog ju fler människor i svält än vad som har dött totalt i Afrika under de senaste 50 åren. Och när man tittar på effekterna av det stora språnget i Kina, det var också liksom en mänskligt orsakad svält. Det handlar också om otroligt mycket mer människor. Så att det här är ju någonting som kan dyka upp var som helst i världen. Nu råkar det vara liksom just ett land i Afrika som har väldigt många utmaningar, men jag tror också att på sikt så kommer även Somalia kunna ta sig ur detta och lägga det sig bakom sig. Och då, jag vill ändå vara optimistisk och tänka att hela fenomenet svält förmodligen inom ganska snar framtid kommer anses vara en del av mänsklighetens historia och inte samtid.
Vad beror det på?
Nej, för att antalet konflikter, det ser ju mörkt ut i världen just nu när vi tittar överallt. Men på längre sikt så ser vi ju en ganska tydlig trend av att konflikterna minskar. Men vi måste också ta varje konflikt som dyker upp på allvar, för att risken finns hela tiden där.
Tack så jättemycket Erik Esbjörnsson för att du var med oss här nu då och berättade om den här svältkatastrofen och en liten optimism där på slutet.
Tack.
Om du vill kontakta oss så går det bra att mejla till studiodn@dn.se. Kom också ihåg att prenumerera på Studio DN där du lyssnar på poddar så missar du inga avsnitt. Studio DN görs av producent Madeleine Longo. Ljudtekniker är Patrik Miesenberger. Ansvarig utgivare är Peter Wolodarski. Och jag heter Evelyn Jones.